Hjärtligt välkomna till kvällens Göran med vänner. När jag inte sitter här och pratar med intressanta fotografer så är jag bland annat fotolärare. Vi är ett stolt släkte, vi fotolärare, och vi pratar ofta med varann om hur man undervisar, hur elever är och hur man ska förklara olika saker. Jag vet att det sitter flera fotolärare i här och lyssnar, vilket ju känns extra kul naturligtvis. Och ni skrattar och tror, ja, vi är säkert de enda, men jag lovar, det kryllar. Och en sak som vi ofta tänker på, det är att elever som börjar fotografera, de kommer in från två olika håll. Så vi har dels då folk som börjar fotografera som kommer in från den tekniska sidan. Kanske börjar plåta för att de älskar kameror och för att man vill hålla på med något tekniskt. Det är kul det här att lära sig förstå slutartider och bländare och sådana saker. Och ISO, hur det hänger ihop. Roligare än hi-fi, därför att man kan göra någonting själv och behöver inte bara lyssna. Och så. Sen har vi en annan gruppen av elever som kommer in för att de älskar bild och som kanske inte förstår sig på kameran alls i början, utan man närmar sig ämnet därför att man älskar bilder, och att erövra kameran, det blir deras stora utmaning. Så den ena gruppen som ska erövra komposition och känsla för ljus och sådana saker, och den andra gruppen som ska erövra tekniken. Och där står man som fotolärare och ska försöka läsa av vem är vad och så vidare, och hur ska vi kunna göra det här bra för alla på alla sätt. Ropa gärna till om den där bilden av den här snygge mannen. Visst är han tjusig? Ja, säger alla som sitter här. Ganska, relativt. Säg till om de bilderna försvinner, för då måste jag klicka på datorn så att den växer upp. Så ibland då, när man tänker på de här två, så glömmer vi en tredje typ av elev. Och den här tredje typen av elev kommer inte in i fotograferingen, vare sig för att de gillar kameror och teknik eller för att de gillar bilder, utan de börjar fotografera för att de älskar ett ämne. Och när jag träffar sådana fotografer, då brukar jag tänka på den här mannen som heter Louis Hine, som är en av dokumentärfotografins stora förgrundsgestalter. Louis Hine var lärare i sociologi på ett universitet i New York när han började fotografera. Och anledningen till att han fotograferade var att han ville ha bilder från immigranterna som anlände till New York, för att han ville göra det tydligt för eleverna hur deras förhållanden var, hur eländigt det var. Och han kände att fotografiet var ett utmärkt sätt att beskriva det här. Och får man honom som fotoelev, så måste man ju både lära honom tekniken och kompositionen och allt det andra till. Men det som definitivt finns där från början, det är ju passionen. Så här, så en av mina gäster idag då heter Anders Ryman. Och när jag träffade honom första gången öga mot öga i verkligheten, det var år 2008. Han hade precis gett ut en bok som heter Livets steg. Och den handlar om övergångsriter i olika kulturer. Anders har varit han har skildrat 20 olika övergångsriter, till exempel från att man är barn till man är vuxen, eller giftermål, eller till och med att man förbereder sig för att dö. Och han är kulturantropolog i början. Och när jag läser förordet till hans jättefina bok Livets steg, så kommer jag omedelbart att tänka på Louis Hine, att här har vi en Louis Hine till. Så kära vänner, ett varmt välkommen till Anders Ryman. Ett varmt välkommen, sa jag. Herregud. Det där höll på att gå riktigt, riktigt illa. Sätt dig här, Anders, på den närmsta stolen och håll micken nära munnen när du pratar. Det här höll på att gå riktigt illa, för jag sa till Anders att du ska komma in när de applåderar. Och där höll ni på att tappa bollen fullständigt. Nästan pinsamt faktiskt. Så, Anders, du kom inte in i fotografin för att du ville ha en kamera eller för att det var bild i första hand, utan du befann dig, om jag har förstått saken rätt, i Söderhavet när du började fotografera.
Ja. Jag studerade kulturantropologi och sen åkte jag till Samoaöarna mellan 81 och 82.
Just det, mellan 81 och 82.
Ja, så gjorde jag ett antropologiskt fältarbete. Ja. Och tanken var ju då att jag skulle fotografera också som ett komplement då till det arbetet. Så att på vägen dit så stannade jag till i Singapore och köpte mig min första mer professionella kamerautrustning.
Ja.
Mm. Och ja. Och så började jag då.
Och sen har det rullat på. Hur lång tid har det gått nu då sen 81? Ja, det var vadå? Ja. Det är 32 år. 32 år senare,
ja.
Efter att du har köpt den här kameran och tänkt så här, det är nog bäst att ta lite bilder också av det ämnet som jag älskar. Så hänger dina bilder på UNESCOs högkvarter i Paris. Hur känns det?
Jo, det känns ju ganska bra.
Ja. Ja. Berätta lite grann om hur det gick till när ditt projekt, det här livets steg då, det tog dig 7 år att genomföra.
Mm.
Och du reste till 20 olika platser.
Ja, 20-tal kulturer var det, ja.
Mm. Ja. Jag sätter igång ett litet bildspel här som kan liksom löpa på, tycker jag. Med det här är alla bilderna som löper på nu, det är ur livets steg.
Ja, alltså jag hade ju arbetat länge. Jag gav ju ut en bok tidigare från Söderhavet som kom ut 98. Och som också då blev utställning och som jag arbetade med en tid. Och jag hade ju hållit på med Söderhavet väldigt länge, så jag kände att det var liksom ett avslut på Söderhavsperioden, så jag ville göra någonting annat. Och när man börjar att resa ut så här i världen för att besöka andra kulturer, så är det ju först och främst skillnaderna man tänker på och som intresserar en, som fascinerar en, som gör att det är spännande att åka dit. Men efter att ha arbetat i Söderhav i många olika kulturer där, så är det ju det som slår en är hur lika vi är som människor i grund och botten. Och tanken var för mig då att jag ville göra någonting globalt, både om kulturell mångfald men också om hur lika vi är som människor. Och det här med övergångsriter då, att det här behovet av att markera de faser vi går igenom i livet, det är någonting som är universellt, som finns överallt i världen. Och det går inte att föreställa sig ett mänskligt samhälle utan det. Så jag tänkte att det var ett utmärkt tema att arbeta med för att skildra det här.
När du tänker på vad som ska hända då, alla bilder, de slutar ju ändå någonstans. Vi ska ta upp en bild. Vi hade en extra. Jag tycker att den där kan få vara vår bakgrund ett tag.
Mm.
När du tänker att jag tittar på den här bilden, vad tänker du då ska hända med mig?
Den här bilden?
Alla bilder.
Alla bilder, ja. Alltså när jag gör det här projektet så är det väldigt viktigt för mig att jag vill ju berätta en story. Och jag vill berätta om de här ritualerna, så att bilderna i varje fall sammantaget måste ju berätta storyn om den här ritualen. Alltså, så det är det så jag tänker. Så att jag går ju in i det här och försöker hitta bilder som ska visa den här ritualen. Både på vad som faktiskt händer, men också kanske på ett känslomässigt plan också samtidigt. Man vill ju hitta bilder som kan stå för sig själva också. Det här är väl en sån bild, tror jag, som kan stå för sig själv.
Du har ju med tiden erövrat, får man ändå säga, en känsla för komposition, en känsla för ljus och bildspråk. Och hur man pratar i bild. Har du gått några kurser eller skolor eller någonting? Eller?
Nej, jag har aldrig gått någon fotokurs överhuvudtaget.
Du gillar inte fotolärare?
Jag vet inte om det är det som har avhållit mig ifrån det. Utan jag
det sitter
har,
jättemånga här.
Ja, utan jag har lärt mig genom att öva och praktisera det och titta på bild också naturligtvis.
Ja. Ja. Hur stor skillnad tycker du att det är när du gjorde det här projektet till exempel från när du började?
Ja, det är väldigt stor skillnad. Skillnaden är den att i början så är det väldigt mycket rent avbildande, ska jag säga. Mm. Men det sen då kommer in mera av en mera närhet och känsla i det. Och i det här kan jag säga att den här bilden är ett exempel på det, också mycket intensitet och rörelse också. För i de här ritualerna så är det ju mycket, många gånger så är det mycket rörelse som jag också vill skildra.
Händer det då, för att jag tänker på att din passion ligger mer i ämnet än i bilden, är det rätt?
ursprungligen ja, inte idag skulle jag vilja säga ändå, att jag känner nog ändå att det är bilden som blir mer och mer viktig för mig. Men det, jag har ju hela tiden ett ämne jag vill skildra, det stämmer.
Händer det att du hamnar i konflikt? Att du ser att det här ger en starkare bild, men det är mindre troget ämnet?
Ganska sällan skulle jag väl säga att det hamnar i konflikten då. Men alltså, det är ju ett vaskande av guldkorn när man går igenom ett material, när man varit ute och jobbat så här. Och då är det ju att välja de bilder som berättar den här storyn tillsammans. Så att det är ju i varje fall en hel del darling som man får plocka bort. Mm.
Sen efter livets steg så har du ju fortsatt med andra grejer. Mm. Nu bor du ju i Uppsala. Mm. Och i Uppsala så har man då på gatorna kunnat se de här bilderna under hösten, va?
Ja, nu stämmer inte det riktigt med den här bilden.
Okej, men det
ingår
i
samma
projektet.
Ur det här projektet. Det är ju ett projekt som heter Romska röster och som jag gör då i samarbete med Upplandsmuseet. De som har initierat projektet. Och det handlar om att göra porträtt på romer, flesta av dem bosatta i Sverige, som kommer ur olika romska grupper, och de porträtten visas utomhus i svartvitt, då stora bilder, de nästan 2 meter stora av de här, och de åtföljs då av en text, en intervjutext där de själva får berätta om sitt liv. Så att, men en ganska kort koncentrerad text då, det därför heter Romska röster, så att man ska möta romer ute på gator och torg där människor rör sig mycket. Så tanken är att med projektet ge romerna plats i samhället, också sprida kunskap och bryta fördomar och stereotyper.
Tvivlar du någon gång på bildens makt över tanken?
Nej, det gör jag nog inte. Utan jag tror att han har väldigt stor makt över tanken, och att bild är ett väldigt kraftfullt vapen att använda.
Och nu så att säga gör du vapnet till ditt. Alltså att du använder vapnet till mål som du har.
Ja, det kan man säga, ja. Och så att det här är ju ett för mig, alltså jag blev ju väldigt glad när jag blev tillfrågad om att göra det här projektet, för jag tycker att det är ett väldigt viktigt projekt.
Men det var också en ny utmaning för dig rent fotografiskt.
Ja, det var en väldigt stor utmaning, för att jag kände att jag vill inte jobba som jag har gjort tidigare. Jag visste att det skulle vara porträtt, och jag frågade mig mycket vilken form det skulle vara i. Och jag valde svartvitt den här gången, och jag har faktiskt aldrig egentligen plåtat i svartvitt. Inte sen jag någon gång fuskade lite i något fotolab där uppe i Orsa där jag kommer ifrån. Så jag har inte plåtat i svartvitt förut. Så det var en stor utmaning, och jag fick testa mig fram en del först då. Mycket utmaning också, vilken teknik då i det här jag skulle använda.
Om jag får göra dig till fotolärare för en minut, och så tänker vi att det här är dina elever, och de ska nu lära sig att ta porträtt i miljö av människor de aldrig har mött förut. Mm. Kan du ge dem 3 goda råd om hur man ska tänka och hur man ska arbeta?
Oj, oj, oj. Ja, alltså jag tänker ju så för det första.
Hälften av de här tänker bara på teknik just nu, andra hälften tänker bara på komposition.
Men jag tänker ju mycket på vem är jag ska möta. Jag vet ju en del om personen innan. Så jag tänker ju på det att, för i det här projektet så ska jag också ha saker som anspelar. Den här personen till exempel vet jag ju, det här är Sonny Eisfeldt, han är alltså resande ättling, vad man förr kallade för tattare. Men det förstod han inte förrän på äldre dagar, så fick han reda på det. Han har verkligen forskat i sin släkthistoria, så stolt över det här, så han har bytt tillbaka då till släktnamnet Eisfeldt. Och han är ambulansförare, och jag träffade honom först, och så kom vi överens om att då tar jag bilder då, där du jobbar i ambulansgaraget. Så det tänkte jag då, att vi skulle ha någonting med som visade hans arbete. Vilket är väldigt viktigt, för man bryter de här stereotyperna, romer, de arbetar inte, arbetsskygga. Och Och att vara ambulansförare, det är ju ett yrke som har väldigt hög status. Det är ett av de yrken som vi har mest förtroende för i Sverige. Så det verkligen bryter den här stereotypen. Så det tänker jag mycket på att det skulle vara.
Tror du att den här bilden påverkar, och det gäller förstås alla porträtt av en själv, tror du att det också påverkar hur man ser på sig själv? Att inte bara påverka hur andra ser på en. Utan om jag ser ett porträtt av mig själv på ett visst sätt, tror du att det påverkar min bild av vem jag är och min självkänsla och alla sådana saker?
Ja, det tror jag nog att det kan göra. Och jag vet ju att Sonja är väldigt nöjd med det här projektet, det här porträttet själv. Så att jag tror att han känner en viss stolthet över det här.
Håll kvar där. Under tiden så ska jag, om jag får byta stol med dig, om du tar den stolen, så ska jag göra den här stolen ledig för nästa gäst. Och nästa gäst hatar att jag säger det här, men det skiter jag i. Hon heter Lina Haskell, och just det hatar hon inte. Det är hon öppen med att hon gör. Däremot så hatar hon att prata om genrer. Men en anledning till att jag vill ha Lina här idag, det är att hon är för mig en av de fotograferna som verkligen vandrar mellan olika genrer. Många fotografer, de blir ganska fasta. Man börjar plåta en grej. Ja, nu har vi sett att Anders har gjort en transformation här efter 32 år. Och det är bra, Anders. Men andra fotografer som kan bli ännu mer fast än så. Men Lina har jag följt länge. Hon började fotografera 2001. Det känns nästan faktiskt som att jag har följt henne sedan dess, om jag ska vara ärlig, därför att jag är så gammal. Lina började plåta då 2001. Hon skulle ta examen i multimediapedagogik. När hon plötsligt insåg att det inte alls var det hon ville göra. Hon ville bli konstnär istället och måla engelska trädgårdar. Men sen så kom hon på att måla, det var ju rätt jobbigt jämfört med att fotografera. Det går ju fett mycket fortare. Och då bestämde hon sig för att bli fotograf istället. Och när man pratar med Lina om fotografi så droppar hon väldigt få fotografnamn. Däremot så pratar hon mycket om filmer och målare och sådana saker som inspirerar. Och det jag tycker om med Lina, det är dels att hon har de här, hon jobbar ju mycket för stora utländska tidningar som Wall Street, Financial Times heter den väl. Skitsamma, hon får rätta mig sen. Och Washington Post. Och även svenska tidningar. Det har mycket porträtt och sånt där. Sen har hon gjort en bok om ett dansband, en reportagebok som jag faktiskt tycker påminner en del om livets steg. Och jag tänker rit som rit. Och där känner jag att ni hittar lite grann varandra. Och så har vi ju då förstås Linas porträtt, där jag också tycker att ni hittar varandra. Och jag ska visa er nu exakt hur mycket jag tycker att ni finner varandra. Titta här. En stor applåd för Lina Haskell. Välkommen upp, Lina. Hej, Lina.
Hej, Göran.
Var det okej introduktion?
Det var väldigt okej.
Okej, bra. Så jag tänkte att vi skulle börja den här nu. Nu går vi ju lite grann från Anders värld till Linas värld. Du är inte självlärd.
Jag är inte självlärd, nej.
Du har gått Kulturama och du har gått ICP som är en fin fotoutbildning i New York.
Ja, det stämmer. Ja. Ett år på varje.
Ja. Och nu lever du ditt fotografiska liv. Du fotograferar kändisar bland annat. Det är en del av det.
Det är en del av det.
Och du fotograferar dansband, det är en annan del. Om du nu fortfarande gör det. Men du har gjort.
Oh ja.
Och en tredje del är ju anledningen till att du är här. Om vi får ta en titt på de bilderna först. Innan vi går in på Reinfeldt och så. Och det här är ju då ditt senaste projekt som heter Folkets hus. Space in Common. Och det är en jättefin bok, jag har den här nere. Och det här projektet har ju jag följt också, känns det som, rätt länge, det har varit utställt och sådär. Och du sa till mig en gång att när väl boken kom så sa en del människor till dig, va, har inte den boken funnits i flera år?
Ja, lite så.
Ja. Och en rolig sak med det här är att Anders höll på med sin bok i 7 år och du höll på med det här projektet i 7 år. Hur många Folkets hus har du varit på?
Det blev 66 stycken i samtliga landskap. Inte 66 i varje landskap, men 66 totalt i alla svenska landskap.
Varför Folkets hus?
Det startade med någon slags fascination över clashen mellan arbete och nöje som jag upptäckte. Arbetarrörelsens hus som till stor del finansierades av nöjesverksamhet, och där någonstans tyckte jag att det var spännande med de här byggnaderna som rymde så skilda saker, skilda verksamheter.
I dina bilder, Lina, så ser man ju varken arbete eller nöje.
Gör man inte?
Nej, inte så mycket. Mm. Jag tänker på Anders Livets steg bok där bara ett avsnitt är från Sverige, och det är barn som ungdomar som tar studenten, och sen så är det ju från alla möjliga kontinenter och folk har roligt och de klär sig i färggala kläder och de dansar och så. Och så kommer vi till Lina Haskells Sverige. Och vad händer där?
Ja, vad händer där? Det här projektet, jag vill ju visa byggnader som har formats under mer än 100 år för arbetarrörelsen och för nöjesverksamhet och även annan verksamhet som har tillkommit, studieverksamheten. Så det är mitt sätt att visa de platserna.
Får jag göra en bekännelse? Första gången jag hörde talas om ditt projekt så tänkte jag, det är säkert vällovligt, men gud vad tråkigt. Bilder på Folkets hus. Och så såg jag framför mig liksom med vidvinkel att du skulle stå i ett hörn och liksom få med så mycket som möjligt och så. Men nu har jag insett att det här, jag tycker inte att det här handlar om Folkets hus. Och det är ju inte riktigt ett dokumentärt projekt.
Nej, det är ju mycket jag som har använt mig av Folkets hus för att visa min syn på världen. En liten skärva av världen, åtminstone.
När du tittar på bilderna, vad gör de med dig?
Det var en bra fråga. Men som fotograf så går man ju tillbaka till fotoögonblicket mycket. Ja. Det är väl en ganska oundvikligt.
Ja. Tycker du att det finns... Om vi skulle beskriva de här bilderna som ett vin... Kan vi göra det? Och så säger vi att vi har en axel så här som går från negativa känslor till positiva känslor. Är det okej?
Okay? Ja.
Så var hamnar du på den axeln? Känner du att positivt inför Folkets hus, eller känner du att det är övergivet? Och...
Nej, det är positivt.
Det är positivt.
Det är positivt. Jag gick in i det här ganska blank. Det var ganska anonymt för mig från början. Och Folkets hus är någonting positivt, känner jag. Det är inte på som företeelse, så är det inte på topp längre. Det är inte som för 50 år sedan, 60 år sedan. Så är det. Det är ett faktum. Det finns konkurrerande verksamheter runt om.
Ja.
Men det lever. Det lever.
Och sen är på den andra axeln som vi har i den här vinmodellen då säger vi att det här är ett lätt positivt vin.
Ja.
Mm. Tycker du att det är vibrerade snabbt eller vibrerade långsamt?
Är det så du beskriver viner? Ja, det kanske
jag beskriver bilder så, jag kan ingenting om vin. Jag har outat det här förr, så jag kan outa det igen. När jag blir ombedd om att tycka till om viner så brukar jag googla priset och så säger jag att det som är dyrast är godast. Det är min nivå. Men bilder tycker jag vibrerar. Hur vibrerar de här? Är det långsamma svängningar eller snabba svängningar?
Det är väl ganska långsamma.
Långsamma, positiva svängningar. Det är som gammal kärlek lite grann. Mitt och Evas äktenskap. Stillsamt men väldigt vackert. Får jag gå över till våra dubbelporträtt nu och in en helt annan del av din värld då. Det var ju här själva överlämningen skedde. Här har vi nu två män, två svenska män som är avbildade. Om jag får använda det ordet. Många tycker att avbildade är lite negativt. Jag tycker inte att det är så negativt faktiskt. Men hur som helst, det är två porträtt av svenska män. Kan ni ge er på dem här lite grann? Vad betyder det vi ser ur ett kulturellt perspektiv? Kulturantropolog Anders Ryman.
Tänker du på båda två eller hur?
Ja, jag tänker på att om vi ställer de här bilderna mot varandra, vad kan vi utläsa?
Ja, de är ju tagna på liknande sätt. Och
på liknande sätt så tänker du kameran i navelhöjd. Ja. Någonting som Henri Cartier-Bresson för övrigt hatade, vet ni det? Han sa så här, fan ska man plåta folks navlar för? Han sa inte fan för, men han sa faktiskt exakt så. Han hatade de här rolliflexarna och han ska plåta ögonhöjd. Och det här är ingen kritik mot ert arbete. Jag älskar maghöjden själv. Jag tycker det är den bästa höjden. Så vi är väldigt lika där. Vad är andra likheter då? De står väldigt symmetriskt båda två. Alltså i sitt kroppsspråk. De har, kan man säga att de äger sina bilder? Att de äger det uttryck som de ger i fotograferingsögonblicket? Nej, tänker Lina, det vet fan. Får jag outa en annan sak? Ja, det är klart att jag får. Att allt du berättar för mig, det kommer förr eller senare nå bildradions lyssnare. Att du var på väg att skicka en annan bild till mig av Fredrik Reinfeldt innan du valde just den där.
Det var andra tillfället, andra uppdraget jag hade att fotografera honom. Och första gången så var det var två helt olika kunder.
Ja.
Och han var mera, där fotograferade jag honom under intervjun. Så det var en väldigt mycket mer avslappnad, kanske inte alls så smickrande bilder.
Lite mer så alltså här.
Väldigt mycket så där.
Ja. Ta inga kort nu.
Så att.
Men du förstår vad jag menar med att man äger sin bild.
Mm. Jag är inte helt säker på att han äger den bilden så. Han kände sig kanske inte helt bekväm med den här poseringen. Och
hur gick det till? Passade honom bollen bara?
Ja, jag kastade den också.
Ja. Och bilden är alltså då, för ni som lyssnar på det här, det är Fredrik Reinfeldt står och ser pojkaktigt nöjd ut, tycker jag, ändå. Med en basketboll i ett stadigt grepp mellan båda händerna.
Absolut. Han hade alltså fått välja ett personligt föremål och hade valt den själv. Ja. Så att det var en.
Och nu då den romska mannen som man ändå får säga befinner sig i en annan social situation.
Mm.
Tycker jag äger nu sin bild av sig själv och är nöjd med den. Är det lite grann det du vill åstadkomma?
Ja, det vill jag. Det är ju vissa människors, alltså de berättar ju om sig själva och sina liv och de är ju modiga, de ställer ju sig upp på gator och torg och visar upp sig så att säga och sin stolthet, så det ligger mycket i det.
Vad kommer att hända då när vi känner, alltså på längre sikt, om jag får vara så krass, kommer det här att leda till att min uppfattning så småningom gradvis förändras?
Förhoppningsvis.
Bilder har sån makt alltså. Tycker du att bilder har sån makt, Lina?
Absolut, absolut. Jag måste bara få säga att jag tycker det är så fascinerande just två män som har så pass olika erfarenhet av att stå framför kameran, att jag tycker nästan att den högra mannen känner sig mer bekväm och mer.
Jag skulle vilja göra dig nu till lärare för blott en minut, Lina. Och om du håller din porträttlektion nu. Du har ju fotograferat, för att inspirera dig så tar jag upp några fina porträtt som du har gjort. Här till exempel, det här är väl Veronica de Maggio? Mm. Heter hon inte så?
Maggio.
Ja, hon som sjunger.
Ja, hon som sjunger.
Så som inspiration så kan du ha den framför dig. Och så en minut. Hur tar man ett sånt här bra porträtt? Säg att jag vill fotografera Eva. Var är det någonstans? Hon har gått där nere. Säg att jag vill ta en sån här porträtt av min fru. Hur gör jag?
Ja, ljus.
Okej, okay, men what about ljus?
Bra ljus.
Vad är bra ljus?
Det är upp till dig.
Tack så jättemycket, magistern, fröken menar jag. Mm. Okej.
Okay. Ja, men du kanske vill ha ett väldigt mörkt.
Jag vill ha sånt här ljus.
Jag vill ha ett sånt här ljus. Då får du leta upp en halvmulen dag.
Ja.
Och så.
Ja.
Absolut. Förtroende.
Hur vinner jag det? Det här är en viktig punkt. Hur vinner jag förtroendet? Hur gör du?
Jag pratar en del, men inte för mycket.
Vad är typiska saker du kan säga? Ja, jag bländar 5,6 idag tror jag.
Nej, men jag har läst på lite i förväg. Jag vet. Det är som du sa.
Händer det att du ljuger ibland och säger jag älskade din senaste platta fast du inte har hört den?
Nej.
Nej.
Nej. För då kommer det alltid frågan om vilken låt jag gillar bäst eller något. Det går inte.
Okej.
Och så ja, men läst på lite, koll om vad det är för typ av människa.
Ja.
Och förarbete tycker jag är viktigt.
Ja. Tänker du då ut så långt som att du också tänker vilken typ av bild du vill ha? Att du har sett den här gula väggen och tänker den där är ju de Maggio-gul.
Ja, i det här fallet så visste jag vart jag skulle gå.
Ja.
Jag visste inte exakt.
Och då kände du att den här väggen och hon vibrerade på samma våglängd?
Ja, nu visste inte jag att hon skulle ha de kläderna som matchar den här svarta husgrunden där och så, men jag visste vart vi skulle.
Ja. Och sen när du har vunnit förtroendet, då bara bam.
Ja.
Hörrni, det är faktiskt ganska enkelt att göra det här. Så det är det. Nu ska du får inte kliva ur lärarrollen än, utan nu ska du få berätta hur man tar såna här bilder. Som i din reportagebok. Till exempel den här.
Ja, det här var ju en reportagebok om Lasse Stefans. Och jag åkte med dem i 5-6 veckor på turné. Och där var det mycket förtroende att vinna. Alltså det var tekniken har jag ju. Så att där var det bara att försöka bli en i gänget. Ska man in i någon miljö där 6 musiker och 4 roddare lever på några kvadratmeter och åker, då är man inte, då får man vara rätt smidig.
Ja.
Och.
Men känner du, är det en helt annan lina som åker runt här? En fluga på väggen lina mera?
Ja, det är det. Men jag är ganska mycket fluga på väggen när jag tar porträtt också. Jag tycker inte om att instruera för mycket.
Ärligt, vet inte hon om att du är där?
Hon kan ana någonting. Jo, absolut. Men jag är inte den som instruerar.
Nej, okej.
Inget sträck upp handen, inget lägga upp benet. Så, utan.
Blir det dåligt då?
Nej, det kan säkert bli bra för någon annan.
Men varför gör du det inte?
Jag tycker man får fram mer av människan. Okay. Mer av henne. Det är hon som gör såna poser. Och.
Ja. Så om du skulle blåta åt mig, då skulle jag börja pitta en bild där liksom?
Då skulle jag säga sträck på dig.
Okej, det finns vissa undantag.
Sträck på dig, det säger jag ofta.
Ja.
Men det är väl det mesta.
Men det jag är ute och far efter är lite grann förstås att det är ganska olika situationer. I mitt perspektiv att här har ju hon ändå sin uppmärksamhet på dig. När du pratar dansbanden så är det jättemycket som händer och rör sig. Då är du inne i Anders Ryman, livets stegvärlden.
Men jag tror förtroende är det viktigaste ändå, för båda oss.
Men sen när du pratar Folkets hus, då behöver du ju ingen förtroende mer än för att komma in.
Ja. och det behövs.
Ja. Men sen är det bara du på stolarna.
Sen är det bara jag.
Ja. Skulle du, Anders, klara av att ta bilder i Folkets hus-karaktär? Ligger det här inom din räckvidd?
Nej, det är liksom inte min grej.
Varför inte? Jag tar fram, vänta, vi ska ta fram en svår en.
Alltså, jag kan ju säkert ta några enstaka bilder så, men att genomföra något projekt i den stilen är liksom inte jag. Jag vet inte det. Jag är ju, det är väldigt mycket, för mig är det väldigt mycket människan i fokus, så att svårt att tänka mig att jag skulle jobba med ett projekt utan människor i projektet. Ja.
Du som ändå har kulturell kompetens, är det okej att säga så?
Vet jag inte om jag...
Ja, men ingen falsk blygsamhet nu, utan det är väl rimligt att anta det.
Viss kompetens har jag, ja.
Kan inte du lite grann analysera Folkets hus Space in Common? När vi åt innan vi började med det här, och Anders kunde inte slita sig från Lina Haskells bok, och Lina kunde inte slita sig från Anders bok, och jag satt där och försökte få in ett och annat sånt här ord emellan, men det var nästan svårt. Vad ser du i Linas bilder?
Ja, jag ser ju alltså, även om vi säger att det är inte dokumentärt på det sättet, så är det ju ändå en kulturhistorisk gärning faktiskt att ha fotograferat Folkets hus. Och sen ser jag ju, alltså väldigt fascinerande att se bilderna och tänka sig in i lokalerna och hur de används. Man tänker mycket på det, hur de används när man ser bilderna, tycker jag.
Ja.
Man ser där, och hur de har använts historiskt och var de kommer ifrån, när man ser affischer från dansband, gamla affischer från sådana här typiska arbetarrörelseaffischer och så också. Porträtt, alltså fotografier av politiker och så vidare. Och lokalerna och stolarna och sådär, så tänker man mycket på det, hur de har använts och vilken betydelse de har haft.
Men vad tycker du att de dokumenterar dels Folkets hus, tycker du att de i ännu högre grad dokumenterar vår syn på Folkets hus? Alltså att Lina nu, om jag får ta Lina här som är representant för oss, det är okej, va? Är ni bekväma med det, att Lina representerar er för ett ögonblick? Och jag vill få noterat då till podcasten att folk är lite rädda för att prata upp, men de nickar. De nickar och tycker att det är okej att Lina är en representant. Och då vill jag vända mig till Anders igen och fråga så här. Är det så att vi nu kan se dels hur Folkets hus såg ut, men vi kan också se vår tids förhållande till Folkets hus? Vi förbereder en sorg. Vi vet att Folkets hus, Lina, vi vet att Folkets hus ska dö. Och nu ser vi Folkets hus. Det här är en hyllning till, tack för allting som har varit. Vi tycker att Folkets hus var vackert. Vi älskar Folkets hus. Och nu ska du få vila i frid, medan vi fortsätter våra liv på Facebook.
Oj då.
Är det rimligt?
Jag slogs ju av det, den här tomheten i bilderna, att de saknar människor. Det gör ju också någon känsla utav någonting som har varit, inte någonting som pågår.
Ja. Jag tror att din bok kommer bli jätteviktig i framtiden, Lina. Jag tror att den är viktig nu. Jag tror att den kommer vara superviktig om 10-15 år, eller ännu mer. Jag tror att den handlar om vårt farväl till en tid.
Ja, det är ju svårt för mig att bedöma det, men jag gick ju in i projektet som sagt blank och försöker ju visa den känsla jag fick under de här åren.
Så, men man kan säga så här, om Anders började fotografera romer och visste faktiskt vad han ville, att innan han behövde inte ens stå framför personen, för att hans ändå ditt mål var klart med vad projektet skulle leda till, så gick du in i Folkets hus ganska blank. Mm. Och mera så här, jag vet inte vad det här ska leda till. Vad håller ni på med nu då, Anders?
Ja, jag har, alltså romska röster fortsätter ju, så att det blir ju ett nationellt projekt, så att jag ska ta fler bilder, och det startar nya utställningar utomhus till våren som ska turnera runt om i landet och kommer säkert fortsätta efter det. Men det här har också lett mig in på ett eget arbete, och den här bilden som jag så egentligen inte hörde till utställningen romska röster, då, det var ju en bulgarisk bärplockare som är taget i blåbärsskogen runt Katrineholmstrakten. Och vad jag gör just nu är att jag försöker följa upp. Alltså jag har träffat en del romer som har kommit hit för att plocka bär, för att tigga och spela musik och sådär. Och jag följer upp arbete i deras hemländer. Så jag har nyss varit nere i Bulgarien i ett romskt ghetto, staden Plovdiv. Och jag vet inte riktigt vad det här arbetet kommer att leda till. Så att det är inga sådana här bestämda planer som det har varit för Livets steg och romska röster. Utan det är någonting som jag har börjat arbeta med, och vi får se vart det leder.
Men det kommer alltid vara människor inblandat. Har det varit svårt att få folk att ställa upp i romska röster?
Det är inte helt lätt naturligtvis med den historiska bakgrunden som har varit. Så jag måste ändå säga att det har gått förvånansvärt bra. Och att jag måste säga att människor har, som jag sa, varit väldigt modiga att ställa upp. Och velat ställa upp, för de vill en förändring. Ja. Och vill skapa en annan bild av sig i samhället.
Ja. Skulle du ställa upp?
Tveksamt. Fotografer vill ju ofta inte bli fotograferade.
Ja. Och det påminner mig om en annan fråga som jag har. Alltså det här med det andra projektet med Livets steg. Skulle du släppt in en fotograf från till exempel Indien på dina barns dop?
Ja, alltså det skulle jag nog ha gjort, men alltså då har jag ju min egen historia bakom mig. Jag skulle ju tycka att det var väldigt dålig stil av mig om jag inte gjorde det, så att säga, ja. I och med vad jag själv alltid har gjort. Jag menar hela mitt yrkesliv är helt beroende av andra människors välvilja.
Ja, du är skyldig lite.
Ja, absolut.
Du då, Lina, skulle du släppa in en indisk fotograf som skulle skildra, vad ska vi säga, din bröllopsnatt?
Ja, absolut. Nej. Nej, jag skulle nog inte släppa in så många fotografer i mitt liv alls. Inte med kamera.
Nej. De har ju ofta det.
Ja, det är jäkligt.
Ja, det är faktiskt ett problem. Nu ska vi gå över till avsnittet i det här samtalet som heter Boklådan. Det kommer att bli en liten överraskning för er. Och jag tänkte att ni skulle nu agera lite bokrecensenter, om det är okej. Okay. Så vem av er vill ge sig på att... Och det här är ju... Jag slår ju så gärna ett slag för fotoböcker. Jag tycker ju att personligen så tycker jag att fotoboken är ett av de finaste sätten att konsumera bilder. Därför man kan göra det i lugn och ro i hemmet så här, då man slipper de här vernissage, vita vinet och saltapinnarna och så. Och man kan ta det i lugn och ro. Den här boken, det här är ditt senaste förvärv, Lina. Eller den senaste boken du har läst.
Ja, precis. Mm. Rätt ska vara rätt.
Hur är den nog bra?
Den är väldigt bra.
Ja. Vad handlar den om?
Den handlar om de senaste åren i Sydafrika, där Per Anders Pettersson har bott, eller bor fortfarande, och arbetat, fotograferat och skildrat, ja, och boken, förvandlingen i landet.
Och boken heter alltså Rainbow Transit. Mm. Känner du att det har förändrat din syn då på Sydafrika att läsa boken?
Ja, det får jag ju säga. Jag hade inte så jättebra koll på Sydafrika innan. Och det är... ska man säga, det här är på något sätt en hoppfull bok, att det har hänt saker, det händer saker, och samtidigt är det inte hoppfullt, för att det, ja, alla lyckas inte. Mm. Och så är det. Och som bok tycker jag den är fantastiskt utformad. Ja. Den är väldigt udda i formgivningen och hur den är med små invikta kapitel, och man får gå in i kåkstäder och andra, i familjer. Och
det är ju väldigt annorlunda, tycker jag, att närma sig ett ämne via fotografisk bild jämfört med via text. Att till exempel läsa om Sydafrika, det blir två helt olika så att säga, smaker och erfarenheter som man får av det hela. Så, och den här boken då, det här är din senast lästa bok, Anders. Och den heter alltså The Roma Journeys. Och vad kan du säga om den?
Ja, det är en bok som jag har med anledning av det projekt jag håller på med, som jag har skaffat mig. Och den har ju varit utställd, det här projektet. Jag tror det var på Kulturhuset, men det missade jag. Men det var ju på... Ja, nu står det stilla här. Jag återkommer till det.
Ja, det är fullt googlingsbart. Ja.
Hur som helst så köpte jag den här boken. Och... jag tycker det är en väldigt fin bok, och den ger en bild av romer i Europa. För den, i den här boken så genomför det här paret då, som fotograf och skribent, så genomför resor till olika länder i Europa där det bor romer. Och det jag tycker om är den också, för att det är ju väldigt mycket misär och elände och fattigdom och diskriminering och så vidare. Men människorna har, man känner också att de skildras med värdighet. Mm. Det är mycket porträtt här i miljö.
Tänker ni ofta på hur man ska nå ut med bilder utanför den här lite fotografiska världen, så att säga? Jag tänker på i Uppsala, där satte ni ju upp 2 meter höga bilder på gatan. Det missar man ju liksom inte. Och Livets steg har även haft utställning i Nordstan, kommer jag ihåg.
Ja, här på Raoul Wallenbergs torg, ja. Ja. Centrala London också.
Ja. Fortsätt bara.
Ja, nej.
Ja. Och stora bilder, ja, som möter människor. Så att du tänker uppenbarligen mycket på hur du ska nå utanför fotogalleriet, så att säga.
Ja, det är någonting som jag verkligen gillar med utomhusutställningar. För man möter först och främst en väldigt stor publik, men en väldigt varierad publik. För det är väldigt många människor som bara kommer förbi och stannar och tittar. Det betyder att man når människor från alla möjliga sorters bakgrund. Ja. Och det var ju väldigt spännande i London till exempel, för att det är en av världens mest mångkulturella stad, att möta människor från många olika kulturer som såg bilderna. Vilket jag inte skulle ha uppnått om jag hade visat den på ett museum eller galleri på samma sätt.
Nej. Hur är det med dig då, Lina? Din bok om Folkets hus, det är en riktig finsmakarbok. Alltså som fotoälskare så har jag ju väldigt lätt att ta till mig den. Jag kommer ihåg att jag satt och höll tummarna för dig när din bok var nominerad till Scanpix stora dokumentärpris. Som du beklagligtvis ur mitt perspektiv inte fick, fast jag tyckte att du skulle ha förtjänat det. Även om du har fått andra fina priser, Arbetets museum och sådär. Men känner du att du når utanför den här liksom fotografiska, lite smalare publiken?
Ja, boken har ju varit ute i en månad. Så att
ja, men du har haft utställningar och du har tänkt på det här jättemycket.
Ja, nej, men det har jag. Och den här, det är ju inte ett... Ja, det är ju ett projekt som jag vill, absolut, och ska nå ut. Det ska inte. Nu ska den visas på Malmö museer. Jätteroligt. Men planen är också att den ska runt på Folkets hus. Den ska ju inte bara till större städer. Det ska visas på mindre orter. Och det vore ju märkligt annars. Om jag har varit i Nilivara så ska man ju kunna
se bilderna och se de andra bilderna. Och sen så är det ju som den amerikanske författaren Jack Kerouac, uttalas det så? Ungefär. Tack. skrev i förordet till Robert Franks jättefina bok The Americans, så skrev han så här. Det var ju väldigt otidsenliga bilder, de var ju suddiga och skakiga och konstigt komponerade och allting. Och då skrev han det sista, jag tror att de sista två meningarna i förordet är, lyder så här: "And those who don't understand these pictures see, they don't understand poetry see." Och det är så vi ska marknadsföra din bok, Lina. Ren poesi. Tack så jättemycket, Anders Ryman och Lina Haskell, för att ni ville komma hit idag. En jätteapplåd! Och medan applåderna klingar ut så tar jag fram mina exemplar. Här är då mitt exemplar av Folkets hus, och där ska du, Lina, skriva en dedikation till mig. Och den kommer hamna online sen, så alla kommer att få se vad du har skrivit på bildradion.se. Ingen press. Och Anders, den här boken köpte jag redan 2008 av dig, och du har redan signerat den. Det står här: "Till Göran, utropstecken, trevlig läsning, utropstecken." Hur rankar vi det egentligen på en dedikationsskala? Trevlig läsning, ja tack. Så, men du får chans att revanschera dig. Du får guldpennan. Så stäng inte igen boken direkt när du har skrivit. Och så lägger jag ut sen vad ni skrev för någonting. Jag vill inte se vad ni skriver nu. Och under tiden som en sista applåd, Oskar, klingar ur, så slutför ni era signeringar. Och så tackar vi för Göran med vänner idag. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Det betyder oerhört mycket. Tack.